I maj hittades en ung man död utanför kommunhuset i Grums. I veckan inleds rättegången mot två tonåringar som är misstänkta för mord. Jag heter Caroline Englund och lyssnar på NVT Krim, en podd om värmländska brott. Och i den här podden tar NVTs reportrar Åsa Asplid och Nicole de Borsan med dig som lyssnar bakom kulisserna i Värmlands undre värld. Det är en podd om kriminalitet och brott, men också om människoöden. Och idag har jag med mig NVTs reporter Åsa Asplid. Välkommen hit.
Tack så mycket.
En varm natt i maj miste en 23-årig man livet efter att ha blivit brutalt knivhuggen. Den här veckan inleds rättegången mot de misstänkta mördarna. Åsa, du har ju lusläst förundersökningsprotokollet och vet nu vad som ligger bakom den här tragiska händelsen. Och vi tar det från början. Det är väldigt många personer inblandade i det här. Kan vi gå igenom dem?
Ja, för att försöka hålla isär alla de här personerna så har vi valt att kalla den mördade mannen 23-åringen, helt enkelt. Sen har vi två män som är misstänkta för att ha mördat honom. Det är två tonåringar. De är 18 år och 19 år gamla idag. Vi kallar dem 18-åringen och 19-åringen. Sen finns det ytterligare två personer som är åtalade för grovt skyddande av brottsling. Det är vänner till 18-åringen och 19-åringen. Vi kan kalla dem vän 1 och vän 2. Sedan har även 23-åringen två vänner som är inblandade i det här. Det är dels hans granne, en god vän till honom som är i närmare 30-årsåldern. Vi kan kalla honom den äldre vännen. Och sen var han även inneboende hos en tjejkompis. Vi kallar henne tjejkompisen.
Ja, vi får se om vi hänger med här, men jag tror att vi gör det.
Vi försöker
ändå,
tycker jag.
Precis. Och den här 23-årige mannen då som miste livet, vad vet vi om honom?
Ja, jag har ju pratat med anhöriga till honom tidigare och de beskriver honom som en glad, omtänksam person som tänkte mycket på andra vänner och anhöriga. Och han hade goda förhoppningar om att få en liten nystart på sitt liv nu. Han har haft en lite strulig bakgrund, men mycket tydde på att han började ta sig upp på rätt köl igen.
Och han bodde då tillsammans med den här tjejkompisen i Grums?
Ja, precis. Han var inneboende hos henne där.
Och de här två personerna som 18-åringen och 19-åringen som nu är misstänkta för mordet, vad vet du om dem?
De kommer ifrån Grums, de är uppväxta där, de är goda vänner och gått i skolan tillsammans. Har också en strulig bakgrund, framförallt 19-åringen då. Han är tidigare dömd för brott där det funnits kniv med i sammanhanget. Och så.
Hur kände de varandra?
18-åringen och 19-åringen kände 23-åringen. De umgicks i samma kretsar och har en del gemensamma vänner. De har även... de har wheelat och dealat med diverse saker tillsammans. Så någon var skyldig någon 300 kronor, en annan var skyldig en annan 400 kronor. Det har varit mycket tjafs däremellan.
De har haft olika former av affärer tillsammans.
Ja,
det har
precis.
Varit skulder inblandat i det här.
Ja.
Och det här hände ju då, den här tragiska händelsen på Kristi himmelsfärd. Det var en solig dag, många var lediga. Och vad vet vi om vad de här personerna gjorde innan mordet?
Ja, som sagt, det var en röd dag det här. 23-åringen umgicks med sina vänner, den äldre vännen och tjejkompisen då, under dagen. De var ute i solen, njöt av fina vårvädret. På kvällen så gick de hem till lägenheten där 23-åringen bodde med sin tjejkompis. De har umgåtts, snackat, lyssnat på musik, suttit och fibblat med telefonerna. Man har tagit bilder på varandra. Det finns bilder i förundersökningen som visar de sista bilderna som togs på 23-åringen när han sitter i soffan med sin kompis. Tjejkompisen har bakat bullar under kvällen.
De hade en trevlig kväll helt enkelt.
Ja, precis.
Härlig dag. Mm. De här två 18-åringen och 19-åringen då, som är misstänkta för mordet, vad gjorde de den här dagen?
Ja, de umgicks hela dagen, mer eller mindre. De var hemma i 19-åringens lägenhet sen under kvällen där de spelade spel och satt väl och snappade med diverse personer. Ja, hängde också.
Vad hände då under kvällen som gjorde att de träffades, de här personerna?
De har haft diskussion via Snapchat helt enkelt. Så här, de var i kontakt under kvällen. Jag tror att det var framåt 23-tiden i alla fall, så pågick det någon form av chattdiskussion mellan 19-åringen och 23-åringen. Det gällde en skuld. 19-åringen skulle vara skyldig 23-åringen 400 kronor. Strax före midnatt så talar de i telefon med varandra och kommer då överens om att de ska mötas utanför Kolorama i Grums. Det ligger mitt inne i Grums i anslutning till ICA Klingan och kommunhuset och biblioteket där i närheten. De ska ses själva där och börja reglera den här skulden. 19-åringen ska betala av 100 kronor på den här totala skulden om 400 kronor då. Sedan börjar man varifrån från sitt håll röra sig mot Kolorama då. Ingen, vare sig 19-åringen eller 23-åringen, litar på den andra personen, så båda två väljer då att ta med sig vänner. 19-åringen tar med sig sin 18-årige vän. Innan de lämnar lägenheten så beväpnar sig båda två med kniv. Det säger båda två att det var inget konstigt. De brukade ganska ofta ha kniv på sig när de gick ut. Det finns bilder som är tagna vid ett tidigare tillfälle som visar den kniven som båda två som de var de knivarna som de troligen var beväpnade med då. 18-åringen hade en blåskaftad kniv med ett knivblad på, jag skulle uppskatta att det ser ut var 10-15 cm. 19-åringen tog en kökskniv ur ett sånt här vanligt knivsätt som man kan köpa på ÖoB, tror jag det här knivsättet var köpt på. Det har ett lite större knivblad på någonstans mellan 20 och 30 cm. Sen börjar de gå ner mot Kolorama. En kvinna som passerar ser två män som är mörkt klädda. Den ena ska ha varit delvis ansiktsmaskerad också. Hon hör dem prata något om kniv. Och när de får syn på henne så ska de här två personerna ha vänt om. Vare sig 18-åringen eller 19-åringen hävdar att det var dem. Men ja, mycket tyder väl på att det kan ha varit dem. Så småningom så tar de sig ner mot Kolorama i alla fall. Från ett annat håll i Grums börjar 23-åringen gå mot samma mötespunkt. Han tar med sig sin kompis, den vi kallar den äldre vännen då, men ber honom att hålla ett lite större avstånd så att 18- och 19-åringen inte ska se att han har med sig sällskap.
Det här, så han finns där i bakgrunden hela tiden, precis. Men lite längre bort.
Det här är ju då uppgifter som den äldre vännen har gett till polisen. Det är ju inget som vi har fått bekräftat från 23-åringen eftersom han är avliden. Sedan så möts man utanför kommunhuset.
Och vad händer då?
Där går ju bilderna lite granna isär om vad som händer. Man är ju ensam om mötesplatsen. Det är i ett hörn där kommunhuset ligger i vinkel med biblioteket. Det finns även en trappa som går upp till någon loftgång där. Så det är en mörk del av det här hörnet. Och under trappan där så möts man. Det är 23-åringen, 18-åringen och 19-åringen som möts. 23-åringen och 19-åringen börjar diskutera skulden. Det tar inte många minuter så är man väldigt oense. Det blir ett gräl. 18-åringen och 19-åringen har uppgett att 23-åringen gjorde ett första utfall. Han ska ha varit beväpnad med kniv enligt dem och ska ha huggit 19-åringen i benet. Det här resulterar i att 19-åringen tar fram sin kniv och hugger den i 23-åringen i ett område som är mellan bröstet och ena armhålan. Kort därefter så hugger även 18-åringen 23-åringen i ryggen. De här huggen har båda två medgett. De har erkänt att de har gett 23-åringen de här huggen. Sen finns det uppgifter om att 23-åringen då föll till marken enligt några uppgifter. Andra uppgifter säger att han ska ha lyft armarna för att skydda sig mot knivhugg och att det har kommit ytterligare 5-6 knivhugg mot honom.
Allt det här sker under den här trappan då, så de syns inte.
Precis. Under, det tar inte många minuter. Polisen bedömer att 23-åringen avled någon gång mellan midnatt och 14 minuter över midnatt. Så det är ett väldigt, väldigt kort förlopp. Det finns inga vittnen till det här förutom de två inblandade tonåringarna då. Det är bara de som ska ha funnit sig på platsen utöver 23-åringen och har sett vad som har skett. Och det ger ju en delvis olika bilder av vad som har skett. Vem som har gjort vad och vem som lämnade platsen när och lite sådana saker.
Men de pratade om ett fåtal knivhugg, men det är inte vad som har kommit fram när de har tittat på kroppen.
Nej, precis. De säger att sammanlagt så kan det handla om 5-6 knivhugg ungefär, innan de då bestämmer sig för att lämna den 23-årige mannen, som de redan efter det här, som de menar fåtal knivhugg då, ser de ju att han är ganska illa däran, men de lämnar platsen ändå och låter honom ligga där. Springer upp för en slänt och vidare upp mot ett bostadsområde. Sedan kommer 19-åringen på att knivarna är kvar på brottsplatsen. Så han beslutar sig för att springa tillbaka ner till 23-åringen. Där ska han ha fått tag på knivbladet till den kniv han har använt. Hans hugg har varit så kraftiga så hans kniv har gått sönder. Han får med sig knivbladet därifrån. Han ska även ha plockat med sig 23-årige mannens mobiltelefon. Samt den kniven som han hävdar att 23-åringen använde för att hugga honom. Sen lämnar han återigen 23-åringen på platsen och försvinner upp för slänten. Möter sin 18-årige kompis och tillsammans så går de sedan upp till bostaden.
Men jag tänkte på att när man har tittat på kroppen så var det betydligt fler knivhugg än 5-6 stycken.
Vi har ju 23-åringens vän då, den äldre vännen. Han fanns ju i närområdet. Och när han börjar leta efter sin kompis där, han går ett varv runt ICA Klingan, ser ingenting men får sen syn på kompisen liggandes på marken en bit bort. Så han tar sig dit och ringer SOS. Och läkare kan ju senare då konstatera att 23-åringen har blivit utsatt för närmare 50 knivhugg mot armar och överkropp. Så det är mycket brutalt våld som har använts mot honom.
Och de här två misstänkta mördarna, som du sa, de sprang upp för en slänt. De hade med sig mobiltelefon, knivblad och de gick hem då till en av dem som bodde där i närheten.
Exakt. De går in i lägenheten, ska ha lagt ner knivarna i badkaret. Det finns även uppgifter om att man ska ha försökt skölja av blod ifrån de här knivarna. 18-åringen säger att han tog av sig sina byxor som ska ha fått vissa blodstänk på sig. 19-åringen hade på sig ett par handskar som han också ska ha tagit av sig. Det ska ha varit mycket blod på dem. Det här är saker man väljer att lägga ner i en plastpåse från ICA. Som sedan stoppas ner i en papperspåse. Kort efter att man har kommit till lägenheten så väljer 19-åringen att ringa till en kompis. Han som vi kallar vän. Och de vän 1 och vän 2 befinner sig då på en fest på en annan adress i Grums. Men de lämnar festen och går hem till bostaden där 18-19-åringen befinner sig. Det här har polisen kunnat bevisa via att spåra hur telefonerna har rört sig. Och det visar att vän 1 och vän 2 kom till bostaden 1:04 på natten och stannade där i dryg halvtimme.
Och vad gjorde de där då?
Ja, där pratar man ju naturligtvis med 18- och 19-åringen. Och vännerna har på vägen till bostaden sett hur ambulanshelikoptern har landat nedanför ICA och även filmat den här ambulanshelikoptern. mycket sannolikt så har de ju fått reda på vad som har skett. Ingen av dem säger ju att de har fått reda på att 23-åringen är död, men de kommer i alla fall överens om att ta med sig en påse från lägenheten. Sen 18-åringen hävdar att vän 1 och vän 2, båda två var mycket väl medvetna om vad som låg i påsen. Att de tittade ner i påsen, såg att det låg knivar och några blodiga föremål i den. Vän 1 och vän 2 säger att de bara accepterar att ta med sig påsen, men de hade ingen aning om vad som låg i den.
Och de ska sedan ha gömt den här påsen någonstans i Grums då, med bevismaterial?
Ja, precis. De har uppgett en adress. De har sagt att de la den i en återvinningscontainer för returpapper och även gett en adress på gatan där den här containern stod. Polisen har därefter letat efter den här containern. Man har beslagtagit ett mycket stort antal containrar över hela Grums och även gått igenom papperskorgar och finkammat gräsmattor och diken och sånt i närområdet runt där det här brottet har skett. Och man har även hittat flera stycken knivar under den här finkamningen, men ingen av knivarna är de som används vid mordet, utan de knivarna är fortfarande spårlöst försvunna. Även 23-åringens mobiltelefon är borta.
Och vän 1 och vän 2, de är ju misstänkta nu. Vad är de misstänkta för?
De är misstänkta för grovt skyddande av brottsling, eftersom de har försvårat polisens utredning på ett mycket allvarligt sätt genom att ta hand om bevismaterial och gömma undan det.
I den här lägenheten så togs det även en ganska anmärkningsvärd bild.
Precis. Det, när man började gå igenom alla olika telefoner som man har tagit i beslag så hittade man en bild i vän 1 mobiltelefon där man ser, det är en selfie där han och 19-åringen poserar tillsammans i den här bostaden och man ser 19-åringen göra V-tecknet eller ja, segertecknet. Och det här kan man ju se som väldigt anmärkningsvärt. Bilden sparades ned i telefonen klockan 02:37 samma natt som 23-åringen mördades. Det är ungefär 2,5 timmar efter att 19-åringen misstänks ha mördat 23-åringen. Sen finns det delade meningar om när bilden togs. Polisen menar ju på att man är ganska övertygad om att den här bilden togs i anslutning till att även sparades ned i telefonen. Man har via tekniska analyser kunnat bevisa att selfiekameran slogs på kort innan bilden sparades ned i telefonen. Vän 1 hävdar att så inte alls fallet. Den här bilden togs någon vecka innan mordet och han bara råkade välja att spara ned bilden från en chattkonversation vid just det här tillfället. 19-åringen som är den som faktiskt gör segertecknet och är misstänkt för mordet, han säger att han minns ingenting, han minns inte att han har tagit någon bild, han minns ingenting av detta.
Och samtidigt så ligger den här 23-åringen där vid kommunhuset och han hittas då, precis som du sa förut, av sin kompis, den äldre vännen som fanns där i bakgrunden.
Han började bli lite orolig eftersom han inte såg sin kompis, 23-åringen, någonstans, så han gick runt där i området och får syn på 23-åringen liggandes på marken där utanför kommunhuset och tar sig dit och ser ju att det är ett mycket allvarligt läge. Så han ringer, han är första personen som ringer SOS och larmar om att han har en livlös person på marken. Sedan så finns hela larmsamtalet i förundersökningen, så jag har läst det och där framgår det ju att larmoperatören börjar ju ställa massa frågor och förstår ganska omgående att det är ett akut läge. Så samtidigt som man larmar ut ambulans och polis till området så börjar larmoperatören instruera den äldre vännen att göra hjärt- och lungräddning på 23-åringen. Så man kan Man kan läsa hur de tillsammans sitter och räknar kompressioner, bröstkompressioner som han då utför på 23-åringen i hopp om att få liv i honom. Och det här pågår under ett antal minuter fram tills att den första ambulansen kommer till platsen. Sen går det ytterligare några minuter innan ambulanshelikoptern landar på torget utanför ICA Klingan. Och där finns då läkare med som tar sig snabbt till platsen. Och läkaren kan då konstatera omgående att 23-åringen är avliden.
Och då fanns också den här tjejkompisen hade kommit till platsen.
Ja, precis. Hon kom några minuter senare. Tror den äldre vännen ringde till tjejkompisen också och sa att vad som hade hänt. Jag tror han ringde henne först och meddelade att ja, det här ser inte bra ut. Och sen ringde han SOS Alarm då. Så hon tar sig till platsen och är med under larmsamtalet också. Men det är ju framförallt den äldre vännen som utför de här hjärt- och lungräddningen på 23-åringen.
Men det går inte att rädda hans liv utan han avlider där. Och nu sitter de här 18-åringen och 19-åringen misstänkta för mord och rättegången den kommer att inledas på torsdag. Vad händer under rättegången?
Ja, då får ju alla inblandade bli ju förhörda och får ju ge sin bild av vad som har hänt. Först så ger åklagaren en sakframställan som troligen kanske tar hela första dagen där man då går igenom vad som har skett i samband med det här brottet. Därefter börjar man förhöra de olika personerna då och även hör, det finns ett stort antal vittnen som ska höras också. Det finns mycket telefonmaterial som ska gås igenom.
Och de här två misstänkta personerna, vad säger de själva?
Ja, det har ju hållits väldigt många förhör med dem. De var i juli höll man även en faktisk rekonstruktion av brottet. På plats tror jag den genomfördes där de då fick visa vad som hände. I de initiala förhören så nekade de ju till precis allting. Men sen tog det bara några dagar så har ju de har ju medgett att de har huggit 23-åringen. Men som jag sa tidigare, de säger ju bara att det är ett ytterst fåtal knivhugg som har skett. Och de ger ju motstridiga uppgifter om vem som har varit drivande i det här och hur mycket respektive person har varit delaktig i det här brottet.
De är ju två personer som är misstänkta. Behöver man få reda på vem som är ansvarig eller kan båda dömas för det här?
Båda kan naturligtvis dömas för det här om domaren anser att det är uteslutet att båda två har varit delaktiga i att utdela skadorna som har lett fram till att personen har avlidit. Men man vet ju aldrig, det har ju funnits tidigare fall där två personer har stått åtalade för att ha mördat en person och när de personerna då har skyllt på varandra så har det slutat med att båda har gått fria. För våran rätt, svenska lag och rätt säger ju att du ska hellre fria än fälla. Så det måste vara stärkt utom alla tvivel att du faktiskt är skyldig till det här brottet. Och då har de lyckats så mycket tvivel kring vem som har gjort vad så att man då har valt att fria båda två istället för att fälla båda två. Nu tror jag inte att det kommer bli fallet här eftersom både 18-åringen och 19-åringen har ju faktiskt erkänt att de har utdelat knivhugg mot 23-åringen. Så jag tror inte att någon av dem kommer bli friad. Däremot så får vi väl se om de blir dömda för mord. Det finns ju andra lindrigare brott som dråp och vållande till annans död och så. Sen vet vi att de kan ju frias också. Jag är ju ingen domare så.
Men du kommer följa rättegången?
Ja, absolut. Den kommer ju pågå under ett par veckors tid där.
Vi ska snart avsluta det här avsnittet. Men först tänkte jag bara kolla med dig. Det har ju hänt lite saker i andra ärenden som vi har pratat om tidigare i podden. Till exempel den här S-politiken som är misstänkt för våldtäkt. Vad är det som har hänt i det ärendet?
Ja, där var det omhäktning i måndags. Jag var i tingsrätten då och träffade åklagare Cecilia Aronsson som höll i den omhäktningen. Och när jag pratade med henne så förklarade hon att hon menar på att misstankarna mot S-politiken har stärkts under de 2 veckor som man har suttit häktad.
Och vad säger hans advokat om det då?
Ja, nej, han tycker ju att det här är helt felaktigt. Åklagaren hävdar att de stärkta misstankarna beror på att målsäganden har i förhör då kunnat förklara mera utförligt var de här våldtäkterna ska ha skett och hur och när och så här. Och att man även har hört en del vittnen som har kunnat styrka en del av de här uppgifterna. Och därav anser åklagaren att det är stärkta misstankar. Försvarare Bertil Moreau, när jag pratade med honom häromdagen, så sa han att det stämmer inte alls. Vi sitter på precis samma uppgifter idag som vi gjorde för 2 veckor sedan. Så jag förstår inte hur man kan mena att det finns några stärkta misstankar mot min klient.
Vi får se vad som händer där också då. Och sen har vi den här misstänkta blottaren. Vad har hänt i det ärendet?
Ja, precis. Där har vi också haft en omhäktning och den skedde i fredags i förra veckan. Där finns det ju ganska goda bevis mot honom i och med det här DNA-träffen som vi berättade om i förra avsnittet. Han sitter ju för ett brott som inte alla gånger kräver häktning. I det här fallet så tror jag att man kanske väljer att hålla honom häktad. Dels för att det kan finnas flyktfara. Men sen tror jag även att det finns en viss hotbild mot honom. I förra veckan så skrev vi ju om att hans bil hade blivit vandaliserad.
Så det finns de som vet vem man är?
Ja, precis, det gör ju det.
Vi får se, följa det ärendet också. Och det här var allt för oss idag. Tack så mycket för att du har lyssnat. Och glöm inte att gå in och prenumerera på den här podden så att du inte missar nästa avsnitt. Och vill du diskutera podden eller komma med tips på vad vi ska prata om, får du gärna gå med i vår Facebookgrupp NVT Krim. Jag heter Caroline Englund och du har lyssnat på NVTs krimreporter Åsa Asplid. Klipper podden gör Carl Edlom som även står för ljud och jinglar och ansvarig utgivare är Mikael Rotsten.